Hvor skjønt det ville være å hørt den englesang som vi her sang om, og som kun få mennesker har hørt. Hyrdene den gang var lykkelig over å kunne høre det, og det er et privilegium for alle de som får fatt på det. For eksempel har vi den forestilling som kristne at man kan lære himmelens sang mens vi er her i verden, så at, som det heter, menigheten der oppe, altså i himmelen, og menigheten her på jorden, kan enes. Og bare den kjensgjerningen at englesang har vært hørt her i verden, at englesang kan bli kjent av mennesker, det betyder mer enn man sånn umiddelbart skulle tro, for det ligger der i at ved Guds ånd, ved Helligånds virksomhet, så kan mennesker lære å sette pris på den melodi som hører himmelen til. Min datter ga meg et bånd i julegave, en sånn kassettebånd som hun tenkte jeg kunne høre på i min bil når jeg kjørte, og det gjorde jeg så til morgen. Og det var gregoriansk kirkemusikk, regnet som den klassiske, altså høymiddelalderen og senmiddelalderens høyeste uttrykk for sang. Ja, altså for gleden i Gud og Guds tjeneste, altså uttrykt i sang. Ellen White, når hun hørte, og hørte jo mange ganger, den katolske kirkes kirkesang, så sier hun i boken Konfrontasjon at den er uovertruffen i skjønnhet. Men den anvendes ikke alltid til å opplyse menneskene, men den fanger våre sanser fordi den er så smukk. Og hvis den er uovertruffen i skjønnhet, så er jo det da relativt sett i relasjon til hva vi ellers høres av sang og musikk. Men det som vi er efter, det er å høre den sang og den musikk som hører himmelen til. Noe av det som hudene hørte den gang på marken. Og den sang de sang, skulle komme en par bemerkninger til. Det står i vers 13. Og det samme var det med englene, en mangfoldig himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa. Forestill deg der høyden om Betlehem, marken der, fullt av engler. Og så står det, ære være Gud i det høyeste, og på jorden fred i mennesker der har hans velbehag. Det kan oversettes på 2-3 forskjellige måter, som også antydet her den klassiske danske oversettelse. I det nye danske så står det, og på jorden, altså utropstegn, og så står det, fred blant dem som har Guds velbehag. Og det er jo et sånt litt gammelmodig uttrykk, tør jeg si, selv om jeg ikke er dansk. Det ligger der i at fred jo ikke kommer til verden generelt fordi Gud er her. Han sier selv, Jesus, når han kommer til ordet her i verden, at jeg ikke kommet for å skape fred, men for å gi sverd. Og da det første løftet om Kristus kom inn, ble gitt der efter at paradiset var tapt, så står det sågar at kvinnens sæd, altså Kristus, skal knuse slangens hode. Og det er uttrykk for en kamp og en strid på liv og død, hvor en må bøte med livet. Det å knuse slangens hode, det er å komme her og føre strid, og så tilintetgjøre Satan. Så Kristus har ikke kommet til å skaffe, for å skape fred. For hvis han nå var det, så ville all denne julesang og all denne julehygge og så videre virke, som den også virker på mange mennesker, meningsløs. Man taler om fred år efter år. Og når julen kommer, så tennes det et håp, sammen med alle julelysene, og det er fred, det er ufred og strid og ulykke, og verden blir jo i all alminnelighet ikke bedre. Så Jesus kom jo ikke da for å skape fred i allmen betydning. Han sier selv, for eksempel i Matteus 24, inntil enden skal det være strid. Ja, krig inntil enden skal ikke opphøre. Men fred, det vil han skape som han selv lovte. Min fred gir jeg eder. Ikke en fred som verden gir, men min fred. Altså strid mellom Kristus og Satan, og mellom Guds barn og Satan, men så fred mellom Guds barn og Gud. Alltså den fred som Jesus kommer för att stifta, det är freden mellan Gud i himlen och så människa. Och det är den sang, det är den melodi, det är den fred som du och jag skulle söka. Och det är den som är tillgänglig. I förbindelse med Jesu första komme till världen så har man försökt på många måter att förklara detta att Gud blir människa. Detta kärlighetens mysterium. Men aldrig har Bibeln förklarat det riktigt. Men Bibeln har liksom påstått att Gud uppträder i människoskikelse. När du går till Ellen White så går hon relativt lätt henover alla dessa påståenden om att Gud är blivit människa i Kristus. Och tar det som det är i Bibeln, en påstående som hon säger, det är nyttelöst att spekulera om hur ledes gudomlig natur kunde förenas med mänsklig natur. Det är inte emot vår förstand, men det är över vår förstand. Det är inte förnuftstridig, men det är påstås mer än vi har förutsättningar till för att förstå. Hvorledes kan Gud uppträda i människoskikelse? Hvorledes kan Jesus från Nazaret vara Gud helt och fullt och samtidigt vara ett äkta människa på mänskliga betingelser? Så den föreningen, det gudomliga och det mänskliga, hävdar Bibeln är så, men förklarar det icke. Men utöver det så hävdes det, na, det tackar jag för, ett glas kallt vatten. Jag har hostat mer eller mindre ett par månaders tid, så det är liksom, jag kan liksom inte bli av med det. Det är vad det drejer sig om. Bibeln behandlar detta spörsmål om Jesus som människa i världen. Och för att gå tillbaka till den tidliga menighet så hade man olika uppfattningar av det. En av dessa uppfattningarna, den fick namn arianisme. Jag vet inte om du har hört det uttryck. Det är alltså likegyldig. För det är så många historier att det inte är inne på det. Men arianismen hade den uppfattning att Jesus, när han kom in i världen, så var han ett skapt väsen på samma måte som vi är skapt. Alltså det var inte Gud som kom in i världen. Det var en ny skapning. Alltså var han inte Gud. Och det är den ena måte hvorpå man har behandlat det spørsmål i den kristne kirkes historie. Arianismen, for å gjøre en lang historie kort, sier at Jesus fra Nazaret var ikke Gud. Han var menneske. Han var en skapning. Derfor alle uttrykk om at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså han var i begynnelsen hos Gud, og hans utgang er fra evighet av. Så det benektet man i arianismen. Man mente at Jesus fra Nazaret var simpelthen mindre enn en Gud. En halvgud måske. En skapning i hvert fall. Et annet synspunkt som kom frem i den tidlige kristne kirke i forbindelse med det her, det var den såkalte docetisme. Jeg kjeder disse dumme navn, men altså, det heter det altså. Docetisme, og jeg behøver ikke forklare det utover det, det er bare navnet på den oppfatning at Jesus fra Nazaret vel var Gud, men han var ikke menneske. Så det är den andra, man kunde inte få till det här med att förena Gud i mänsklig skikkelse. När det står att hans namn ska vara Emmanuel, för han är Gud med oss. Så måste man fördreja det på en annan måte och göra till bara Gud eller bara människa, men inte bägge delar. Och arianismen fick han till icke att vara Gud. Och docetismen fick han till icke att vara människa. Och det är väldigt starkt understreket senare i en bevegelse som heter manikeisme, som en utlöpare av en annan stor omfattande bevegelse på i den nytestamentliga tid, som ni säkert har hört namnet på, som heter gnosticisme. Det är för det grekiska ordet gnosis, som betyder insikt eller förståelse. Det moderna tillsvarande det vill vara en guru. Du vet, en guru, det är en som har en insikt som de andra inte har. Han har liksom en privilegierad adgång, sånt som en klassisk präst i Europa hade. Han hade en privilegierad adgång till Gud, en insikt som andra människor inte har. Någon privilegier, en förståelse, en gnosis, ett inblick som kun få och enkelt har. Och gnosticismens starkaste framställning av Kristus, den gick ut på att denne Jesus från Nazaret, han var, och så kommer det, människa, sån som vi är, i kroppen. Så han var virkelig kött och blod. Men i sitt sinn, i sitt tankeliv, så var han, hade han den insikt, den gnosis. Där var han som Adam i paradis. Så den historien har du säkert hört många moderna utgaver av. För det är många moderna utgaver av dem som florerar i alla kristna menigheter, också i vår egen. Det har aldrig varit Guds ords lära att du på den måten kan skilja tingen ad. Basal förståelse när det gäller människets natur i adventismen, det är den att du kan inte ha ett tankeliv, ett födelsesliv, en moralsk insikt som du inte har fysisk förutsättningar eller kapacitet till att ha. Ellen White är ganska jordnär när hon talar om det. Hon säger Kristus, Jesus, kom till världen och han var förringet i förhåll till Adam fysisk. Det är klart. Jesus var som omtrent, han var väl, han såg gott ut för sin generation och världen. Men han var där så hög, vill jag skyda på. De högsta soldater från Masada, för exempel, judarnas kommandosoldater, de starkaste män, det är ingen över en träs. De är 1,5 meter däromkring. Eller som man uttryckte, aldrig har mänskligheten, alltså som allmänt sett, stått så lågt som den gjorde då Kristus kom till världen. Och Kristus, han var inte den minste, men han var heller välvuxen, men han var alltså en lille man. I förhållande till Adam, mer förringet. Och vi har en föreställning om Adam i paradiset som en man, hen emot 4 meter hög. En väldig skickelse. Och det är klart att när Adam i paradiset hade den väldiga skickelse, så hade han all de andra ting som följde med. Hans nervsystem var superbt i förhållande till vad det var på Kristi tid. Och därför säger Ellen White, Jesus kommer i förhållande till Adam förringet, fysisk. Och så lägger hon till, intellektuellt, ja självföljlig, som hans centralnervsystem, hans hjärna var förringet i förhållande till Adams, på samma måte var hans intellektuella förutsättningar förringet, och de var därefter. Och så följer hon till det som ingen teolog kan stå upprejst för. De faller allesammen när hon säger det, och finner 50 forskjellige förklaring på hur man kan säga så, men hon säger, och förringet i förhållande till Adam i moralsk styrke. Självföljlig var han det. Du kan inte ha moralsk styrke, alltså ut från dig själv, från din medfödda förutsättningar. Du kan inte ha intellektuell styrke ut från dina förutsättningar, medfött, visst din kropp är förringad. Det är en basal lära i adventismen. Vi har 3-4 grundpilarer i vår tro. Den ena är Kristi ankomme, för att börja med den. Det är sabbaten. Det är helgedomstjänsten och det är människans natur. Och denna pilar som står, människans natur, den säger att det är en sammanhang mellan det du förmår intellektuellt, födelsesmässigt, moraliskt, och så den kapacitet du har rent fysiskt. Den fysiska ramme som du står i förtäller hur dina gränser går. Och Jesus, när han föddes in i världen, föddes 4000 år efter fallet med alla de begränsningar. Och därför är det att gnosticismen och docetismen försöker att undgå den här kännskärningen. Och det gör du kun på basis av ett annat människosyn som går ut på att du kan ha ett sinn som är som Adams i paradiset utan att du har Adams hjärna efter paradiset. Förstår du poängen? Det är det man kallar dualisme. Det är det som är grundlaget för all religiös tänkning i hela världen. Går du till östen, så alla dessa religioner dualistiska. De har en föreställning att det är möjligt att ha ett åndsliv som är oavhängig av ditt centralnervsystem, processen i din kropp, i din hjärna. Det har ingenting med din ånd och ditt åndsliv och ditt själsliv att göra. Så sånt tror man ju inte i Bibeln. I Bibeln hänger tingen samman. Ditt åndsliv, din intellektuella kapacitet, den är avhängig av din fysiska förmåga. Dina fysiska förutsättningar och vilka processer som är möjliga att genomföra där. Och den här österländska visdom som vi är översvämmet av idag och överallt, den har så kyrkan hållit på i arv från Platon och Plotin och Augustin och hela vägen ned genom kyrkan. Och idag så står kristenheten, katolska kyrkan och det protestantiska kyrkesamfundet alla tillhopa, mer eller mindre klart uttalat att vad? Jo, att du har ett åndsliv som är oavhängig av din kropp. Ja, det går så långt som att säga att du har en själ eller ditt åndsliv. Det vill överleva din kropps död. Så när du dör så dör du inte. Du lever vidare och är bevisst. Det är hela den föreställningen som ger grundlag för allt det här vi kallar docetism och arianism och gnosticism och alla dessa ismer omkring Jesus Kristus som gör han till något annat än det han är, din och min bror. När du läser om Jesus i världen så omtalas han på en helt annan måte som mänsklig. Och de klassiska texter i den förbindelse kunde vara Hebreerbrevet, det andra kapitel, och det står i vers 14. Där står det här: Då nu bönerna har del i köd och blod, fick också han på liknande måte del däri, för att han vid sin död skulle göra ham makteslös där hade dödens välde, nämligen djävulen. Det som Johannes säger ett anställd, när Jesus Kristus blev uppenbart, så var det för att göra ände på djävulens gärningar. Vårhän, djävulens gärningar i ditt och mitt sinn, han skulle inte få råd i denna världen, i ditt och mitt tankeliv, i våra valg och så vidare. Då står det här, han kom för att utfri alla dem som har frykt för döden, hela deras liv hade levt i träldom. Tid är ju icke ängle han tar sig av, det är Abrahams släkt han tar sig av. Varför säger man det? Det är icke ängle han tar sig av. Ja, för det står. Hvis han tog sig av ängle så vill han bli som Gabriel. Eller så vill han bli som Lucifer. Så vill han bli ängeln. Men alltså, han blir alltså människosönnen. Och det namn som Jesus använder om sig själv hyppigst i evangelien är det namnet människosönnen. Hämtat ut från Daniels bok och det första gången brukas. Det är så en där som lignat en människosön går in på den gamla dagen för att motta ett rike. Så det är Kristus. Och där bönerna har del i köd och blod fick också han på lignande måte del där i för att han skulle göra ände på djävulens herrevälde. Därför måtte han i ett och allt bli sina bröder lik, för att han i sin tjänste för Gud kunde bli en barmhjärtig och trofast ypperste präst till att sona folkets synder. Så det är ett vidunderligt ord, och den Jesus är en som oss och som förstår oss. Och det står mer om det i kapitel 4, 14, där det står: Då vi nu har en stor ypperste präst som har steget upp genom himlen, Jesus, Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. Till vi har icke en ypperste präst som icke kan ha medlidenhet med våra skröpligheter, men en som har varit fristet i alla ting liksom vi, dog utan synd. Och så uppfordras vi till med frimodighet att träda fram på nådens trone för att finna barmhjärtighet och finna nåde till hjälp i rätt tid. Så alla dessa texter om Jesus som gör att himlen kommer till jorden, att änglarna möter upp och synger som de aldrig har sungit tidigare i denna världen. Det är detta budskap om att Gud är blivit en av oss. Alltså, vi är allt för beskedna, vi är allt för tillbakahållna. Vi må bara tänka stort och tänka kosmiskt, ursäkta uttrycket. Det är inte lite värstligt att säga det. Men jag har ofta sagt att hvis jag skulle arbeta evigt liv, och jag hoppas arbeta evigt liv, och komma fram där för Guds trone, så har jag en där som är min bror i gudomen. Du kan tänka dig alla de som är där. Det är alla de som omtalt i, som vi känner från Bibeln. De fyra levande väsen, keruber och serafer, änglar, tiotusener och tiotusener. Så alla de frälste från alla generationer. Så alla andra intelligenta väsener. Alla är där. Men det är ingen som har Gud i sin skickelse, undtatt du och jag. Föreställ dig att du ska kunna gå upp där till Guds trone. Och så talar du med Gud på en annan måte än ängeln Gabriel. Jesus blev inte ängel. Det var inte ängeln han tog sig av. Det var människan han tog sig av, Abrahams barn. Så kallade han det Abrahams barn för han talade till jödene. Talade danskarna, så hade det varit ett helt annat uttryck. Alltså, han tar sig av människor. Därför står det hans namn ska kallas Emmanuel, Gud ibland oss. Och så kommer han till, kommer han som det står, för att få del i det som alla de står i, som han ska ta sig av, är människor av kött och blod. Och hör här hur således han hade det som människa i världen. Det står också i Hebreerbrevet, det 50 kapitel. Och det 7 vers står det. Och han har i sitt jordlivsdage med höjrop och tårer uppsänt bönner och nödrop till han där kunde frälsa han från döden. Och han blev bönhört och frihet från sin angst. Så den tidliga kristna kyrka kunde icke föreställa sig att Gud kröp runt på jorden och skrek om hjälp. Det kunde man simpelthen icke, därför han var icke människa. Och var han människa så var det, han såg bara ut som människa. Ja, han var bara som människa som Adam i paradiset, eller som katolska kyrkan maktade på det till i sin troslära. Det står att Maria, Jesu mor, hon var obesmittet och därför var Jesus obesmittet undfanget. Man kunde inte tänka sig att Jesus gjorde rätt, för han fick hjälp till att göra rätt. Nej, när Jesus gjorde rätt, när han var kärlig, när han var sann, när han var äkte, när han var god, när det inte var svik i hans mun, så var det för att han var Gud, säger man. Men det är inte det det står. Det står här i texten. Att han har i sitt jordlivsdage med höjrop och tårer upp sin bönner och nödrop. Vem nödrop? Vem kommer med nödrop? Det är de som är i vanskeligheter. Läs om Jesus i Getsemane. Är han i vanskeligheter? I hög grad i vanskeligheter. Där han kunde frälsa han från döden och han blev bönhört och fri från sin angst. Skönt han var sönn. Detta är som Gud vi läser i, alltså bland oss i Jesus Kristus. Skönt han var sönn, lärde han lydighet av det han led. Och då han hade nått fulländelsen, blev han upphav till evig frälse för alla som är lydiga mot ham. Väl, jag vill ta med ett uttryck till från Nytestamentet angående Jesus och hans natur. Det är så mycket sies om det för tiden, och det är så allmindeligt att framhålla, så som för exempel man kallar han, som Romerbrevet kallar han, en an Adam. Och uttrycket en an Adam, det är ju uttryck för hans, den roll han spelar. Du hade en Adam som spelade den rollen, ledet att vi i fall, så har du en an Adam som ska frälsa oss tillbaka från fallet. Det är inte ett uttryck för hans natur. Däremot i Romerna 8 så står det nog om hans natur. Det står: till det som var omöjligt för loven, fördi den var maktlös på grund av kjödet, det gjorde Gud, han sände sin egen son i syndig kjödskickelse och för syndens skyld, och således fällde dödsdom över synden i kjödet. Så där står det ett uttryck som täcker hans natur. När Jesus kommer in i världen så kommer han i syndig kjödskickelse. Jag ska ta med några par uttryck från Ellen White när hon talar om dessa spörsmål om Jesu natur. Och där säger hon, du kan få hänvisningarna hvis du önskar det efterpå. Det står här, Kristus såg inte ut som ett människa kun. Där gör hon upp med docetismen. En klassisk avvik från Bibelns lära. Meget enkelt och folklig som var husmoderlig fasong, så säger hon, Kristus såg inte ut som han hade mänsklig natur. Han tog i sannhet mänsklig natur. Han besatt i realiteten mänsklig natur på samma måte som vi barn har del i den. Så följer hon till senare. Det var en slags tillgjort mänsklig natur Kristus tog på sig själv. Nej, han tog på sig mänsklig natur och levde i denna natur. Och så står det: han tog denna natur och han blev gjort. Och han kom inte till denna världen och hade denna natur i syndig kjødskikkelse. Han tog på sin syndfri natur som Gud på sig, vår syndige natur. Och så står det 4000 år efter fallet, med all det dekadens och allt det förfall som följde med, allt detta tar Jesus över sig och träder in i världen. Han står inte som Adam i paradiset, stark och sund och utan fel och mangler, i perfekta omgivelser. Nej, det står, han kommer till världen. Han är strippet för allt han har. Han är uthungrad, han är törst, han är alene. Och i denna tillstånd, i den natur vi har, får han hjälp från Gud till att motstå Satan i öknen, i Getsemane och på korset i hela sitt liv. Och det är den uppfattning av Jesus som gör att du och jag kunde ha hopp om att leva ett sant liv. Och vi har några problem i förbindelse med det som juleevangeliet, som det heter, talar om, men som likväl inte blir talt om i den kristna kyrkan. Och i den kristna kyrkan, när man synger om julen, så tänker man i allmänhet på fred. Det är klart att vi vill fred i Jugoslavien. Vi vill fred i världen. Men det är inte något löfte i Bibeln om att Satan icke ska få förleda världen till krig. Men det är löfte i Bibeln om att han ska skapa fred mellan de som känner Gud och så Gud. Mellan oss och Gud. Och det står här för exempel. Alla som adlyder Guds bud helt och fullt ska uppnå den tillstånd av syndfrihet som Adam levde i för sitt fall i paradiset. Där faller folk helt samman. Så det går ju inte an. Jo, det är nettopp det som går an. Fördi man ska inte ut från den katolska tankegång ha den uppfattning att visst du får förslag om att göra något galt, så är det något galt. Du hör ofta teologer och präster säga att synd är en tillstånd. Synd är inte en tillstånd. Synd är ett valg, som Ellen White uttrycker det. Viljen må gå in på det för det blir synd. Då Jesus för exempel fick förslag om att göra något annat än han ville det Gud, det han visste Gud ville han skulle företa sig, så tänkte ju Jesus en gal tanke, men han gick inte in på tanken. När han stod upp i Galilea och sa till disciplinerna, jag ska ner till Jerusalem och lida och dö, så säger Peter till honom, mäster, det må ingenlunda ske. Så hör ju Jesus det förslag. Han tänker igenom lynhurtigt och svarar med detsamma, gå bak mig, Satan. Han visste väl en gång vem hade inspirerat den tanke, och så tog han avstånd från den. När Jesus kommer in i Getsemane så hade han tanken om att göra något annat än det Gud ville. Ja, han ber sågar, är det möjligt att låta mig slippa? Och det tog inte sekunder, det tog tid. För det står han gick in i Getsemane och han ropte högt och han kom ut igen. Och han gick in igen och han bad ännu en gång och han kom ut igen. Och han gick in tredje gång för han äntligen fick ta sitt valg. Och så sa han, Gud din vilje ske. Hade Jesus förslag i sitt sinn om att göra något annat än det han visste var hans plikt? Det hade han en lång stund i Getsemane, men han gick aldrig in på den. I den katolska kyrkans tänkning omkring människor, och det som är arvet i protestantismen, så har man den föreställning att förslaget om det gale, det att vi kan fristas, det att vi har naturliga tillböjligheter och svagheter mot det onda, det är synd i sig själv, det har aldrig varit synd. Det var ju Jesus en synder. När det står Jesus hade syndig körd, syndig natur som dig och mig, förslaget om att göra något annat än Guds vilja kom till han som det kommer till dig och mig. Som Ellen White skriver om det här, hon säger, många skriver till mig och säger att Jesus aldrig kunde ha stått i kampen mot det onda hvis han hade natur som vi hade. Så säger hon, det var, hvis han inte hade det kunde han inte vara vår frälse. Hvis han inte kunde falla i synd, så kan han inte rädda någon andra från synd. Hvis inte förslaget kunde komma till hans sinn om något annat än Guds vilja, så hade han inte det här att göra. Man har ju nettopp något här att göra, för förslaget kommer ju till oss allesammans. Och som Ellen White uttrycker det, det blir inte synd för du går in på det. För exempel Satan, som Lucifer i himlen, hans läs om hans uppträden, för du kan läsa om det när Ellen White skriver om det i boken Patriarker och profeter. Måledes han var i tvil i långa tider. Måledes änglarna var i tvil i långa tider. De var i tvil i himlen om vilken väg de skulle välja. Men de hade inte gått för långt. De hade inte sagt ja. Någon hade sagt ja och var förfört. Andra hade sympati för den onde i långa tider. Ja, den sympati blev inte fjärnet helt och fullt för Jesus döde på korset. Men de har aldrig gått in på hans vägar. Du må inte ta den här katolicismen till dig. Ursäkta att jag brukar uttrycka katolicismen. För det är en hedensk idé. Den egentligen platonsk. Och jag liker inte att snacka om det. För jag är så trött av Platon och allt han står för. Men Det er en idé at mennesket, sånn som vi, du og jeg er synd. Det er derfor man har ideen om arvesynd. Altså en baby kommer der uskyldig inn i verden, så lærer kirken at den er full av ondskap, og den er dårlig og dømt til helvete. Hva er det for noe? Det er ikke synd å være menneske. Men når vi fødes inn i verden, har vi følgende av synd i våre liv. Vi er defekte, som Jesus der står der, forringet i forhold til Adam, fysisk, intellektuell og moralsk. Men det er jo ikke synd. Synd er ikke en tilstand. Synd er et valg. Det er en beslutning. Når du og jeg får dårlige forslag, det får vi alle sammen. Og noen gang søker vi å få dem. Og det er ikke så godt. Men når de kommer til oss, og vi ser hva de er, så kan vi ha kamp omkring det. Men når vi beslutter oss for å følge Jesus Kristus, så har vi ikke syndet. Det er beslutningen som gjør det hellig eller vanhellig. Det er som det står, den som gjør rettferdighet er rettferdig. Og den som gjør synd er urettferdig. Det er ikke synd å være menneske. Vel, tiden er gått. Men jeg skal bruke noen få minutter her til sist til å peke bare på en side ved det her som hører med. I bedeukelesningen for november, i bedeuken som var, så står det et uttrykk der. Ellen White skriver den lesningen, det er den siste dag i bedeuken, så står det Satan hadde hevdet at det var umulig for mennesker å adlyde Guds bud. For meg personlig må jeg si at det er en gåte. Ja, jeg mener det er en gåte for meg. Hvorledes i kirke etter kirke, i menighet etter menighet, prest etter prest, kan stå opp på talerstolen med Bibelen i hånd og sier at Guds bud ikke kan overholdes. La Satan si det. Det står da Jesus blir åpenbart var det for å ta fra Satan hans krav på å kontrollere mennesket. Satan hadde hevdet at det var umulig for mennesket å adlyde Guds bud. Og det er sant at mennesket i seg selv aldri kan. Hvis du og jeg skal ligne Adam i paradiset, så må vi få hjelp. Vi må løftes opp. Ikke løfte oss selv opp etter håret, men Gud må løfte oss opp. Vi må lytte til hans stemme. Vi må høre hans ånd tale. Ellen White skriver, han sier, mange menneskers moral er ikke noe annet enn alminnelig menneskelig morallære, eller det vi kaller human etikk. Hva skal du bruke det til? Jeg holder på å lese for tiden en mann som heter Mario Bunge. Han er en berømt filosof og fysiker. Utrolig interessant, men han skrev 8 bind om universet, om fysikken og logikken og etikken. Og jeg må si at jeg er betatt av hvor dyktig han er. Han er fantastisk dyktig, men han er en hålkokt materialist. Han fornekter og forbanner og forakter alt som har med troen på en Gud å gjøre. Og han har skrevet det 8. bind. Jeg har det for øvrig her, men jeg vil ikke vanhelge noen å lese høyt fra det. Det heter altså etikken. Det er en utrolig lærd og innsiktsfull beskrivelse av mennesket og menneskets skjebne og situasjon. Men den er hjelpeløs fra A til Z, for man kjenner ikke Guds ånd. Man vet ikke hva det vil si å bli tatt hånd om, å bli elsket, og høre noen si til en at jeg vil redde ditt liv, jeg vil tilgi deg din synd, jeg vil reise deg opp, jeg vil utslette din misgjerning. Fremmed, som Ellen White sier, for mange mennesker og for mange i menigheten er Helligåndens virksomhet en fremmed virksomhet. Vi kjenner den ikke. De har kun en menneskelig morallære. Det er en annen sang som står omtalt her i Åpenbaringen 5, som ble henvist til og lest litt av i sabbatskolen. Jeg er veldig glad jeg hørte det. Tenkte det må jeg benytte meg av. For det står her om en sang som du og jeg kan være med til å synge. Og sangen dreier seg gjennom Jesus Kristus. Englesangen på Betlehems marke var om Jesus. Barnet fra Betlehem. Og her står det at i det 8. vers, at da lammet tok bokrullen, kastet de fire levende vesener, og de 24 eldste seg ned for lammet, og de hadde hver en harpe og gullskåle fylt med røkelse. Det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang. Verdig er du til å ta bokrullen og til å bryte den seil. Till slaktet blev du, och med ditt blod har du till Gud köpt människor från alla stammar och tungomål och folk och folkeslag. Så där synges det i himlen, dessa fyra levande väsener omkring Guds trone. Och så står det vidare här att de 24 äldste var också med och sang. Och de 24 äldste har vi förstått är människor. Du vet, det stod där vid Jesu död att någon stod upp för de döda och han brakte gaver med sig som det står till himlen. Alltså som for till himlen med ham som den första gröde. För att se den skebne som väntar alla Guds barn. Så de 4 levande väsener, så de 24, de är där och synger en ny sang. En ny. Det står en sang de sang tidigare. Här synger de en ny sang. Det är när allt samman är avgjort. Den första försoning är företatt vid Kristi första komme. Och nu är hans an försoning i den himmelske helgedoms allra helligste förbi. Så kommer Jesus ut. Så synges en ny sang. Och då synger de. Men så utöver dem står det. Och i syne hörde jag rösten av många änglar runt om tronen. Och väsnene och de äldste. Och deras tal var 10 000 10 000 och 1 000 1 000. Så här har vi de änglar som sang på Betlehems marker. Änglarna sang. Och de är många. Föreställ dig det kor. Det är mer än gregoriansk kyrkmusik. Så står det här. Och de sa med höj röst. Värdiga lamme de slaktade till att få kraft och rikdom. Och visdom och styrka och pris och ära och lov. Och så kommer det. Vet du vad det står här? Det står att du och jag ska synga med. Och det är om att få lärt den sang. Det står, och en värskapning i himmelen och på jorden. Och under jorden. Alltså alla som har, alltså under jorden är ett uttryck för att alla som har levt. Och alltså i tron på Kristus har kommit till livet. Och på havet. Ja, allt vad i dem är hörte jag si. Han som sitter på tronen och lammet värde lov och pris och ära och makt i evighetens evigheter. Så det är kor att vara med i och synga i du. Det är mer än änglekor. Det är änglarna med. Det är livsväsen med. Det är keruberna med. Seraferna. Det är alla frälste från alla tider. Alla i himlen och på jorden. Alla tillhopa synger ära värde han som sitter på tron. Och lammet. Och jag skulle önska att vi kunde vara med på det. Men då må vi godta att Jesus Kristus har kommit till oss. Som en av oss. Vi säger nej tack till arianism och docetism och gnosticism och manikeism och vad det heter från allt samman. Alla dessa bortförklaringar på det skönaste av alla budskap. En jomfru har blivit fruktsamlig och föder en son. Och på hans skuldre är herredöme lagt. Han är evig Gud, evig far, fredfyrste. Han är frälsare, han är kommande konge. Skulle inte vi tro på ham och synga om ham och ta han till oss som vår bror? Så han kan resa oss upp och ge oss en plats i sitt rike. Han kom här ned för att träcka oss där upp. Måtte Gud hjälpa oss där till. Ska vi be tillsammans. Vår far i himlen, vi tackar för ditt heliga ord. Vi tackar för Jesus som kom till världen och fick namnet Emanuel. Det står att ordet blev köd och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg hans karaktärs skönhet. Så den karaktär som du vill tillbjuda oss och äga och förstå och inneha. Och så känner dig när du kommer. Far, vi ber om likhet med dig. Vi ber om tillgivelse för synd. Vi ber om nåde. Och vi tackar dig igen för det du kom. Och för det du vill komma igen. Och vi ber om att vi som är här idag. Icke en av oss må samlas. I det kor som du synger. Vår alla synger till din ära. Far, vi ber om nåde till att vara med där. I Jesu namn.